Du lyssnar på Män visar kuken för mig i en författarinläsning av mig, Caroline Heiner. Memento coro. Jag hade verkligen inte väntat mig en bild på en erigerad penis, speciellt inte från en helt okänd kille. Men där var den, i närbild. Erigerad, stoltserande och frågande. I alla fall var avsändaren frågande. Vad tycker du? Jag var 10 år när jag såg en penis för första gången. Det kan tyckas märkligt att det dröjde ända upp till 10 års ålder innan jag såg en naken man. Men tiderna var annorlunda i början av 80-talet, tro mig. Mina enda referenspunkter var osexigt sterila bilder på omslaget till Bonniers stora läkarbok som stod hemma i bokhyllan. Och de tecknade genitalierna i de tummade faktaböckerna för barn i skolbiblioteket. Att vid 10 års ålder stå öga mot öga med en vuxenmans fysiska manlighet kom som en chock. När jag tänker efter är den känslan besläktad med chocken jag kände när jag öppnade ett sms och en närbild av en erigerad penis poppade upp. På badplatsen jag hängde på om somrarna när jag var barn fanns en rad gammeldags omklädningsbås, solblekta träbås som med sin flagnande gula färg ekade vackert av folkhemskänsla och allas rätt till en badupplevelse om sommaren. Blöta fotavtryck på betonggolvet i duschhuset, GB-glass och torra kanelbullar i gladpack till salu i en liten rödmålad kiosk. När jag bytte om till baddräkt i ett av båsen upptäckte jag ett litet hål i träväggen. Det gick rakt igenom så att jag kunde se in i båset intill. Säg den 10-åring som inte tar tillfället i akt vid en sån upptäckt. Självklart pressade jag ögat mot hålet så tyst och omärkligt som jag kunde. Säkerligen höll jag andan också. Men ingenting, särskilt inte de illustrerade faktaböckerna, hade kunnat förbereda mig på det jag såg precis framför mig i perfekt ögonhöjd. Det kroppsliga, knubbiga, levande och oformliga. De olika lagren av hud, rynkor och färger. Detta kunde väl omöjligen vara en penis. Den stora skillnaden på män och kvinnor har jag lärt mig av en sjuksköterska på en narkosavdelning. Det var hennes jobb att se till att patienterna vaknade ordentligt från narkosen. Ofta hade de varit nedsövda länge, ibland flera dagar om det burit sig riktigt illa. När kvinnorna vaknade frågade de efter sina anhöriga. När männen vaknade greppade de sitt kön för att försäkra sig om att allt satt kvar. Jag har insett att detta är en i det närmaste sann beskrivning av mannen. Killar styrs inte av kuken i bemärkelsen att de går runt och är kåta hela tiden, som det populära stereotypskämtet går ut på. Utan det är kuken som symbol och som ett koncentrat av manligheten som hänger över dem. Och ju mindre cementerad och självklar mansrollen är, desto mer greppar vi efter kuken. Både bildligt och bokstavligt. Att tappa kuken är en verklig skräck hos män. Tvångstanken på att någon illasinnad själ ska stjäla ens penis har observerats i olika kulturer över hela världen. Det finns till och med en psykologisk term för denna kastreringsskräck, koro. Syndromet förekommer över hela världen och det finns dokumenterade historiska fall av masshysteri och upplevda epidemier i Afrika, Asien och Europa. Forskare har velat kartlägga, mäta, analysera och dokumentera koro. Men det är svårt, för vad kom först? Rädslan för att penis ska försvinna eller upplevelsen av att den faktiskt försvinner? Vissa forskare har velat koppla koro till en mer metaforisk rädsla, att tillståndet i själva verket handlar om skräcken att förlora manligheten. Men hur mycket manlighet sitter i penisen? Rent biologiskt och anatomiskt sitter ju ganska mycket just där, för att inte säga allt. Men liksom kvinnor som förlorar brösten, säg i cancer, fortfarande kan känna sig som och identifiera sig som kvinnor, så borde män kunna göra det trots avsaknad av penis. Tycker man. Men så lätt är det förstås inte. Det finns förresten en del manliga patienter som diagnoserats med koro, som inte alls har en krympande penis utan som helt enkelt inte är på det klara med vad som är en normal penis. Tänk om det är samma sak med manligheten. En rädsla för att krympa som man fast det egentligen handlar om att man inte vet vad som är normalmanligt. Koro behandlas på olika sätt beroende på kultur och orsak. Ibland med psykoterapi, ibland med inhemskt medicintänkande som voodoo och magi. I Kina kan man inom den traditionen...